السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لكم فرام تلتنيت كابيتل إدنا بلسينة بوك بوكن رياض الصالحين آل إمام النووي، وديت الكابيتل 51. Och då säger författaren Babur Raja, kapitlet om hopp. Vi talade i förra lektionen om vikten av att ha khawf, att vara rädd för Allah, att vara rädd för Allahs straff, helvetet, domedagen, och att den här rädslan får människan att hålla sig borta från synden. Ni minns detta, eller hur? Och vi nämnde många verser och hadither som indikerar på detta. Men en muslim kan inte bara leva i rädsla. Lever man bara i rädsla för Allah och Allahs straff, så får man en bild av att Allah är hård och sträng och att man inte har någon möjlighet. Det finns inget hopp. Utan allt känns bara som att det är kört. Och man är dömd. Och så ska en muslim inte tänka. Utan en muslim ska alltid ha hopp och rädsla. Man ska ha balans mellan dem. Och det här är, som de lärde har sagt, som Ibn Qayyim, att dyrkan har grundelement som måste finnas med. Och det är just fruktan och hopp och kärlek. De här tre tillsammans leder dig mot Allah subhanahu wa ta'ala med balans. Och de brukar likna med att det är som en fågel. Där ena vingen är hopp och andra vingen är fruktan och själva fågeln är kärleken. Så kärleken till Allah är den som får dig att dyrka honom. Din kärlek till Allah och din tacksamhet till Allah. Vi finner också att människans fruktan för Allah också får honom att dyrka Allah. I rädsla för att straffas. Och fruktan för Allah får dig också att hålla dig borta från synden. Och sen hopp gör att du inte heller misströstar och tappar hoppet på Allahs barmhärtighet. Även om du faller in i vissa fel, så vet du att dörren till Toba alltid är öppen. Och har man obalans, har du mera fruktan, jätteöverdriven fruktan, så kommer man bli deprimerad, tappa hoppet, inte ha någon framtidsvisioner eller hopp. Har man för mycket hopp däremot, så leder det till det som vissa av muslimerna har fallit in i idag. Och det är att man inte alls är rädd för Allah och hans straff. Och man tänker bara, Allah, han är förlåtande. Jag har iman i hjärtat, fallas. Jag är muslim, min pappa är muslim, jag går till Jannah. Och han gör inte salah, han fastar inte, han gör zina, han dricker alkohol. Allting kaos. Fallas, jag går till Jannah. Allah är rafur rahim, Allah förlåter. Tyvärr, det här finns bland vissa människor. Och det funkar inte, utan man måste ha en balans mellan dessa. Ja. Och det kommer att komma i nästa kapitel, just balansen mellan hopp och fruktan. Men nu kommer författaren att nämna ett antal verser och hadither som handlar just om att ha hopp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och detta kapitel är ganska långt, så det kommer nog att få två eller tre lektioner. Den första versen som författaren nämner är en väldigt vacker vers där Allah subhanahu wa ta'ala säger: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam att han ska säga till människorna: säg, o mina tjänare, ni som har gjort orätt mot er själva, misströsta inte Allahs barmhärtighet. Allah förlåter sannerligen alla synder. Han är den förlåtande, den barmhärtige. Surat Zumar 53. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala till Muhammad alayhi salam att han ska säga dessa ord till muslimerna. Ya ibadi, Allah säger om mina tjänare. Han tilltalar dem på detta sätt. Ni som har gjort orätt mot er själva. Eller israf, ni har gått över gränsen. All form av synd. Tappa inte hoppet. Misströsta inte Allahs barmhärtighet. Allah förlåter alla synder. Subhanallah. Och det sägs att den här versen sändes ner gällande vissa människor som hade, de var muslimer och sen torterades de och de liksom lämnade islam under tortyr och kände att det kallas det kört för oss. Men Allah azza wa jalla sände då ner den här versen att nej, alhamdulillah, så länge man ångrar sig så är dörren till förlåtelse öppen. Och det berättas också i Tafsir ibn Kathir, då ibn Kathir säger att den här versen är ett kall till alla syndare från icke-muslimer och andra att vända sig till Allah i tauba och inaba. Och det har berättats från ibn Umar radiyallahu anhuma att den här ayan sändes ner gällande Iyash ibn Abi Rabi'a och al-Walid ibn al-Walid och andra muslimer som hade blivit muslimer och sen då prövades och torterades så att de till slut då lämnade islam. Och då så brukade sahaba säga att Allah kommer inte acceptera någonting från dessa människor, varken god eller obligatorisk eller frivillig gärning någonsin. Ett folk som blev muslimer och sen lämnade islam. Och då så sände Allah subhanahu wa ta'ala ner den här versen. Och den här versen är generell. Så att här finner vi en väldigt viktig sak. Alla människor, de är ibadullah. Versen handlar inte bara om muslimer. Utan säg ja Muhammed till människor. För alla människor är Allahs slav. Ni som har gjort orätt mot er själva. Och det här omfattar all form av synd. De grövsta och värsta synder. Kirk, kuffer, mord, zina, allting. Alla synder. Tajib. Tappa inte hoppet på Allahs förlåtelse. Tänk inte att det finns ingen synd som Allah inte förlåter. Eller Allah förlåter inte mig. Jag är en sån dålig människa. Mina synder är mer än att Allah ska förlåta dem. Kan en muslim tänka så? Att mina synder är mer än att Allah ska förlåta dem. Kan man tänka så? Ingen har syndat som mig. Nej. Du kan inte tänka så. Utan alhamdulillah, hur många och hur mycket synder du än har gjort, Allah förlåter alla synder. Som Allah säger här, att Allah förlåter alla synder. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah, bidun istithna, utan undantag. Det finns inte Allah förlåter alla synder förutom si och så. Och det här är så länge du lever. Om en människa däremot dör och har gjort kyrk och kuffer, kallas, då är det kört. Alltså han dör i det tillståndet där han förnekar islam och han dyrkar andra än Allah. Kallas, det är helvetet i all evighet. Men så länge man lever så kan man ångra sig för alla synder. Även om det skulle vara att man är kafir, mushrik, allt möjligt. وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Allah säger, säg till dem som har gjort kuffer. Yani förnekat islam. Om de slutar upp så kommer Allah förlåta dem. Yani om de blir muslimer kommer Allah att förlåta dem. Det här fann vi också från alla profeter. Kallade sitt folk till islam. Och vad gjorde deras folk? De dyrkade andra än Allah som är den största synden. Och om Allah förlåter den största synden så är det underförstått att han också förlåter alla andra synder. Så Allah azza wa jalla förlåter alla synder. Så man ska aldrig tänka att jag har syndat för mycket. Jag är den största och värsta syndaren. Har vi inte mannen som dödade 99 människor? Fanns det förlåtelse för honom? Ja. Det fanns förlåtelse för honom. Eller hur? Ja. Och också surat al-Buruj. Ni känner till den. Och samma idé till Buruj, pojken och trollkarlen. När den här kungen gör upp en eld och kastar in alla i byn som inte blir muslimer i en stor eld. Ja? Allah kallar dem också till tauba. Thumma lam yatubu. Yani, dörren till tauba är öppen även för dig. Den här personen som vill att man ska dyrka honom och han har nästan dödat hela byn, barn och kvinnor, kastat in dem i en eld. Klart. Vänd dig till Allah i förlåtelse. Om du gör det, Allah kommer förlåta dig. Musa går till Fir'aun som säger han, Rabbukum al-A'la, jag är er högsta herre. Och kallar honom till islam och tog. Förstår ni? Så hur mycket knas vi än gör, vi blir aldrig värre än Fir'aun och jag vet inte vem. Eller hur? Och även om det skulle ske, hemliga dörren till Toba är alltid öppen. Så det här är en viktig sak att tänka på när vi träffar ungdomar ibland och andra människor som syndar. Och de kanske kommer med sådana saker att, nej men, wallah, du vet inte vad jag har gjort. Vadå? Det spelar roll. Alhamdulillah. Men taba taba Allahu alayh. Den som jag ångrar sig, Allah kommer förlåta honom. Hur mycket och stora synder du än har gjort. Även om du skulle ha syndat i 70-80 år. Så är dörren till Toba alltid öppen. En annan vers som författaren också nämner är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ. Kommer vi att straffa några andra än de otrogna? Surat al-Saba. Yani, vad menas med den här versen? Att de som kommer att straffas för evigt är de otrogna. Vad beträffar muslimer så kommer de att gå in i paradiset, de kommer förlåtas. Och även om vissa muslimer kommer att straffas i helvetet, så kommer de till slut att komma in i paradiset. Och de som brinner i helvetet för alltid är al-kuffar. Så den här versen ger också hopp till människan. Att kallas, jag är muslim, inshallah, det finns hopp. Även om Allah straffar mig, det finns hopp i slutändan. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala säger också inna qad uhiya ilayna anna al-'adhab 'ala man kadhaba wa tawalla. Det har uppenbarats till oss att straffet är på dem som förnekar och de som vänder sig bort. Yani det eviga straffet är för dem som förnekar Allahs tecken och vänder sig bort från Allahs tecken. Så det eviga straffet är för vem? Kuffar som vänder sig bort från islam. Men en muslim som accepterat islam och syndar, honom finns det fortfarande hopp för. Sheikhen nämner också versen där Allah säger wa rahmati wasi'at kulla shay. Och min barmhärtighet omfattar allting. Surat al-Araf. Yani Allahs rahma i denna dunya omfattar både fromma människor och syndare. Men i nästa liv är den bara för de gudsfruktiga. Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att hans barmhärtighet omfattar allting. Och Allah azza wa jalla har till och med rahma mot kuffar i detta liv. Mot djur. Mot allting. Men vill de inte bli muslimer så kommer de inte att få hans rahma i nästa liv. Författaren nämner sedan ett antal hadither. Och den första av dessa hadither är hadith Ubada ibn Samit radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allahu al-janna 'ala ma kana min al-'amal." Här säger Rasul alaihi salatu wassalam att den som vittnar om la ilaha illallah, att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och det finns ingenting vid hans sida och att Muhammad är hans slav och sändebud och att Isa är hans slav och sändebud, alltså profeten Jesus, och han är också Allahs ord som han uppenbarade eller gav till Maryam och en själ från Allah, och att paradiset är sant och elden är sant, kommer Allah låta gå in i paradiset beroende på yani vilka gärningar han än har gjort. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och en annan riwaya, att den som vittnar om la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah kommer Allah att förbjuda från elden. Tayyib. Den här hadithen är mäktig. Den här hadithen nämner fem saker. Och den som accepterar de här fem sakerna kommer att få val. Allah kommer låta honom gå in i paradiset. Och i den andra hadithen, Allah kommer förbjuda elden från honom. Och om elden är haram för en människa, var hamnar han då någonstans?
I Jannah, alltså garanterat, eller? Om elden är haram, det finns ingen tredje plats att gå till på domedagen. Då är det garanterat paradiset. Så vilka av de här fem sakerna som man måste göra för att få Jannah? Det första, shahadatu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Att vittna om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Det finns ingen vid hans sida. Viktigast av allt. Och att Muhammad är hans sändebud. Och att Muhammad är Allahs abd wa rasul. Två saker. Han är Allahs slav, eller tjänare kan man översätta det till, och sändebud. Och här när vi säger abd, då förstår vi att han inte är någon som ska dyrkas vid sidan av Allah, utan han är också en slav till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad är det som skiljer honom från oss? Vi är också slavar till Allah. Det är att han är Allahs rasul. Han är Allahs sändebud som har kommit med budskapet från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen att vittna om att Isa, Jesus, Isa ibn Maryam, är Allahs abd wa rasul. Och här när vi säger att han är Allahs abd, Allahs slav, så säger ulema att det här är en tillbakavisning på kristna. Som säger att nej, han är inte Allahs slav, han är Allahs son. Han är en del av en treenighet, en del av Allah. Allah som har förkroppligats och kommit till jorden. Och sen offrat sig själv för att på något sätt dö för våra synder. En massa sådana här flummigt snack som ingen förstår sig på. Så, abd. Jesus är Allahs slav. Och det finner vi också i Bibeln. Om en person har appel, han har förstånd och läser Bibeln, det står att Jesus bad. Hur kan en Gud be? Vem ber Gud till? Eller hur? Det står i Bibeln att Satan bar Jesus. Ska Satan bära på Gud? Ja? Jesus föddes från Maria. Ska Gud födas från en kvinna? Och sen ammas av en kvinna och byta blöjor? Hur kan man resonera på detta sätt? Hur kan en Gud dö? Allah måste han. Så att det som läser Bibeln med förstånd förstår att Jesus var en människa. Och han kallades även i Bibeln för profet. Det finns verser i Bibeln där han kallas för profet. Och han säger inte nej, jag är Gud eller någonting sånt. Utan han accepterar dessa ord. Så han är Allahs profet. Och han är Allahs rasul. Och i det här ordet, rasul, finner vi ett svar på vem? Judarna. Som sa att han var en människa, men de sa att han är inte Allahs profet. Utan de sa fula saker om honom, att han var en oäkting. A'udubillah. Alltså ett barn som kom ifrån zina. Och anklagade Mariam för zina och vägrade tro på honom som profet. Och sen försökte till och med döda honom och så vidare. Men han är Allahs rasul. Så mashallah, muslimerna har balans mellan dessa. Vi dyrkar honom inte och vi förnekar honom inte heller, utan vi erkänner honom som en profet, slav till Allah och en av islams bästa profeter, en av ulul azm. Islam har vi jättemånga profeter, men fem profeter har en unik status. De kallas för ulul azm. Vilka är de? Där måste ni kunna allihop. Noah, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad alayhi salam. Ja. Och sen fortsätter profeten Muhammad alayhi salam och beskriver Isa med att han är Allahs ord som en uppenbarades eller blåstes in i Maryam. Han är Allahs ord och han är Allahs själ. Och det här ska inte heller misstolkas, och dessa ord nämns också i Koranen. Allah beskriver Isa med dessa ord i Koranen. Och en nasara, kristna, tolkar dessa ord som att han är gudomlig. Han är en del av Gud, han är Guds själ och så vidare. Men det betyder inte det. Utan att han är Guds ord betyder att Allah skapade honom med kun fayakun. Allah skapade honom med att säga bli och han blev. Det är det som menas med ord. Taib. Då han inte skapades som oss. Utan fanns ingen man, fanns ingen vätska. Utan Maryam alayhi salam blev bara gravid då Jibril blåste in den här själen i honom. Så han skapades med kun fayakun. Två, han är Allahs själ. Det betyder inte heller att han är yani Allahs själ, utan det betyder att han är en själ skapad av Allah. Ruhullah, Allahs själ. Betyder inte att det är yani Allahs själ, utan en själ skapad av Allah. Precis. Och det här används på arabiska som ett tashrif, för att ära och upphöja någonting. Om någon frågar mig, varför säger Allah så därför? Allah har ju skapat alla våra själar. Min själ är också skapad av Allah. Din själ är också skapad av Allah. Så varför särskiljer Allah Jesus själ och säger att det är en själ skapad av Allah? Jo, för att ära den. Att den är unik, den är speciell. Men han är profet, en ren människa, en god människa. Och så vidare. Inte att han är gudomlig. Precis som ni säger till exempel att Kaaba är Baytullah. Eller hur? Ni känner till den termen. Eller moskéerna generellt. Alla moskéer på jorden är Buyutullah. En moské är Allahs hus. Är inte alla byggnader på hela jorden Allahs? Äger Allah inte alla byggnader på jorden? Jo. Men då Allah säger Allahs hus. Yani moskén är Allahs hus. Trots att alla hus är hans hus. Men han använder det här namnet, så betyder det att de här husen är speciella. Ja, de är särskilda för att dyrka Allah. Där man minns Allah och gör salah och läser Koran och så vidare. De är inte som andra hus. Förstår ni? Så att, viktigt att förstå sig på detta. Dessa termer, så att man inte går vilse. Vad är det också vi ska vittna om? Jo, att paradiset och helvetet är sant. Att paradiset finns och att elden finns. De är skapta. De finns nu i förberedelse för dess invånare. Och iddat lil kafirin. Och iddat lil muttaqin. Så paradiset och helvetet finns och står redo nu. Och väntar på att folk ska få gå in där i på domedagen. Den som vittnar om dessa saker och tror på dessa saker, vad är hans belöning? Rasul alayhi salatu wassalam sa att Allah kommer att låta honom träda in i paradiset med de gärningar som han har gjort. Med de gärningar som han har gjort. Och här finns en jätteviktig punkt. Vi kommer att nämna flera hadith som handlar om dygden av att säga la ilaha illallah. Belöningen. Och att den som säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kommer att gå till Jannah. De haditherna ska inte missförstås. Man ska inte tro att en person hamnar i Jannah bara då han säger shahada och sen inte gör någon god gärning. De här haditherna kan misstolkas av vissa människor som har en ond avsikt på det här sättet. Men Sheikh Uthaymin, rahimahullah, han tillbakavisar detta. Vi kommer nämna ett till argument senare. Men använder också denna hadith. Och han säger här, då Allah säger att Allah kommer låta honom träda in i paradiset med de gärningar han har gjort. Inte bara att han säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jag tror att Jesus är Allahs profet och sändebud. Nej, han också agerar. Han måste göra gärningar. Och det är inte ma'akul att en person blir muslim och sen inte gör några gärningar. Vad är det för? Islam är underkastelse till Allah, Allahs vilja. Och vad är det han har underkastat sig till om han inte vill dyrka Allah subhanahu wa ta'ala? Då är han ju högmodig. Då är han ju som iblis som har fallit in i kufr al-inad. Att han gärna har fallit in i otro av trots att vägra lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Nej. Vi går vidare till nästa hadith. Och det är hadith Abu Dharr radiyallahu anhu, där profeten alihi salatu wassalam säger att Allah azza wa jall säger, yani en hadith qudsi. Allah säger här att den som kommer med en hasana, den som gör en god gärning, kommer att få den 10-dubblad eller mer. Och den som gör en sayyi'a, en synd, kommer att yani belönas eller straffas för denna synd och inget mer. Eller så kommer Allah förlåta honom. Och den som närmar sig Allah en shibr, ett handsmått, kommer Allah att närma sig en dira, måttet av en underarm. Och den som närmar sig Allah med en dira, måttet av en underarm, kommer Allah att närma sig en ba. Och en ba är ett avstånd från fingrarna till bröstet. Som man brukade använda de här måtten förr i tiden. Och så säger Allah, och den som kommer till mig gåendes kommer jag att möta springandes. Och den som möter mig och har hela jorden fylld av synder, men samtidigt inte har satt någonting vid din sida, kommer jag att möta med lika mycket förlåtelse. Och denna hadith finns i Muslim. Här så säger Allah subhanahu wa ta'ala att den som gör en god gärning kommer att få den tiodubblad eller ännu mer. Men ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Och det här är en generell princip i islam, att Allah subhanahu wa ta'ala mångdubblar. Den minsta belöningen för en god gärning är 10. Eller hur? Vad får man om man läser en bokstav från Koranen? Hur många hasanat? 10. Minst. Förstår ni? Så, och sen ännu mer. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Och Allah mångdubblar för den han vill. Och vissa hadither upp till 700 eller ännu mer. Beroende på personens ikhlas, avsikt, nya uppriktighet. Beroende på hur personen följer profeten Muhammad alaihissalam, det han gör. Beroende på hur mycket fruktan och kärlek och hopp personen har i sitt hjärta samtidigt som han gör gärningen. Beroende på vilken tid och plats man gör gärningen och så vidare. Det finns olika aspekter här som gör att belöningarna kan öka och mångdubblas ännu mer. Och den som kommer med en synd, den som gör någonting haram, hur många sigiat får han? En. Inte 10? Inte 700? Nej, en. Som han alla. En. Om alla inte förlåter honom. En är noll kanske till och med. En är för en. En synd. Subhanallah. Och därför är ikhwa. Är det väldigt konstigt att vissa människor kommer på domedagen och deras synder väger mer än deras goda gärningar. Hur mycket måste de ha syndat i jämförelse med sina goda gärningar? De måste ha syndat minst 10 gånger mer än vad de har gjort goda gärningar. För att komma med ett sånt dåligt resultat på domedagen. Eller hur? Subhanallah. Så vilka förlorare? De som kommer med mera synder än goda gärningar på domedagen. Må Allah skydda oss. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala här vikten av att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala med goda gärningar. Att ju mera man skyndar sig i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, ju närmare kommer du att komma till Allah subhanahu wa ta'ala. Och ju mera kommer du att få Allahs rahma. Så ju mera man vänder sig mot Allah, ju mera vänder sig Allah mot dig. Ju mera obligatoriska gärningar, ju mera frivilliga gärningar, för dig bara närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så säger profeten alaihissalam i den sista meningen av denna hadith, att Allah säger att om min tjänare skulle möta mig med lika mycket synder som skulle kunna fylla jorden, men samtidigt så har han inte gjort kyrk innan han möter mig i ett tillstånd av tauhid, en sådan människa kommer jag att möta med lika mycket förlåtelse. Subhanallah. Och här finner vi dygden och förträffligheten av ett tauhid. Att en muslim kan synda, han kan ha brister, men man ber om förlåtelse. Och det viktigaste är att dö på tauhid. Att man dör utan att göra shirk. Man dör med ikhlas. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, gör man det, det finns så mycket hopp. Även om du möter Allah med hela jorden fylld med synder, så kommer Allah att möta dig med lika mycket förlåtelse. Det här är från de största belöningarna av tawhid. En av de största saker som suddar bort våra synder är att särskilja Allah i dyrkan. Och det här är en förträfflighet som Allah då har givit folket av tawhid. Nej. Jabir radiyallahu anhu berättar att en arab, en man från beduinerna, kom till profeten alaihi salatu wassalam och han sa: ja Rasulullah, vilka är de två sakerna som garanterar? Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam: den som dör utan att sätta någonting vid Allahs sida kommer att gå till Jannah. Och den som dör utan att, eller den som dör och dyrkar någonting annat än Allah kommer att gå till elden. Och denna hadith finns i Muslim. Den här beduinen ställer den här frågan: vilka är de två garantierna? Yani, vad är garantin till Jannah och vad är garantin till helvetet? Vad är det som garanterar en människa att gå in i Jannah? Och vad är det som garanterar en människa att gå in i helvetet? Vad är svaret? Garantin till paradiset är vad? Tauhid.
Men mät, det som dör, ger tillstånd. Och han inte dyrkar någonting annat än Allah. Han dyrkar endast Allah. Dakhal al-Jannah. Kommer att gå in i paradis. Och den som dör och dyrkar någonting annat än Allah. Dakhal al-Nar. Kommer att gå in i elden. Kommer han gå in i elden en kort period eller för alltid? För alltid. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah förlåter inte att man sätter någonting vid hans sida, men han förlåter alla synder som är mindre än så. Så en muslim som syndat i dunia och gjort massa kaossaker, men han är gjort kyrk och dör, han är under Allahs mashia. Om Allah vill kan han straffa honom, och om Allah vill kan han förlåta honom. Men dör man i ett tillstånd av kyrk där man dyrkar andra än Allah, det är kört. Det finns ingen återvändo och det finns ingen väg in i paradiset. Allah al-Musta'an. Författaren nämner sen hadith Anas radiyallahu anhu att profeten a.s. satt tillsammans med Mu'ad ibn al-Jabal på ett riddjur. Och då så säger profeten a.s. Ya Mu'ad. Så Mu'ad han säger labayka ya Rasulallah wa sa'dayk. Det betyder typ ya Rasulallah, jag hör vad du säger och jag är beredd att lyda dig. Yani, du ropar på mig, vad är det du vill? Och då så säger profeten a.s. igen ya Mu'ad. Och då så säger han labayka ya Rasulallah wa sa'dayk. Och han säger en tredje gång ya Mu'ad. Och han säger återigen labayka ya Rasulallah wa sa'dayk. Och då så säger profeten a.s. det finns ingen tjänare som vittnar om la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh uppriktigt från hjärtat, förutom att Allah kommer att förbjuda elden från honom. Och då så sa han ya Rasulullah, ska jag inte berätta detta för människor så att de blir glada? Och då så sa profeten nej, berätta inte, för då kommer de att förlita sig. De kommer att förlita sig på detta. Men Mu'ad berättade ändå detta innan han dog i rädsla för att falla in i synd. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen har också många lärdomar. Till exempel så finner vi här att profeten a.s. fångar Mu'ads uppmärksamhet. Han sa inte bara ja Mu'ad, den som dör på tawhid går till Jannah. Det är bra. Så kan man också lära ut. Men han säger ja Mu'ad. Så, ja Rasulullah, jag hör dig, jag lyder dig, vad är det du vill? Och säger igen ja Mu'ad, ja Mu'ad. Tredje gången kallas, hans öron är beredda att, vad är det han vill säga till mig? Eller hur? Och det som sägs kanske aldrig kommer glömmas bort. För han verkligen fångade hans uppmärksamhet. Så det kan vara ett bra sätt att lära ut på också när ni pratar med någon. Att ni verkligen fångar personens uppmärksamhet genom att kanske ställa en fråga. Så säger profeten a.s. att om en tjänare, en människa, vittnar om la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbi, med uppriktighet från hjärtat, så kommer Allah att förbjuda elden från honom. Här finner vi att det räcker inte med att bara säga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, utan det finns också villkor. Det finns också villkor. Och det är till exempel att man säger ordet uppriktigt. Med ikhlas, sidq, ärlighet. Till skillnad från al-munafiqun, hycklare, som säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah men inte är uppriktiga i det de säger. Förstår ni? Och därför nämner ulema att la ilaha illallah har villkor. Det är inte bara ett ord som man säger, utan det finns villkor för att det här ordet ska accepteras som uppriktighet, ärlighet. Vad finns också till exempel kärlek till ordet, att man älskar detta ord. Eller inqiyad, att man underkastar sig innebörden av detta ord. Inte en person som säger la ilaha illallah och sen tror på någonting som går emot islam. Då har man inte underkastat sig. Då är man inte uppriktig. Att man också förnekar det som dyrkas vid sidan av Allah. Det är några villkor för la ilaha illallah. Så säger man la ilaha illallah Muhammad Rasulullah med sitt, så kommer man inte gå in i elden, utan man kommer att gå till paradisen. Det här är en bushra. Det här är en glad nyhet. Så Mu'ad radiyallahu anhu ville berätta för muslimerna att subhanallah, den som säger shahadatayn med uppriktighet går till Jannah. Ska jag berätta för muslimerna?
Och då så sa profeten, nej, berätta inte. Varför? För då kommer de att förlita sig. Vad menas med detta? Genom vissa människor, de är lata. Och de vill ha en ursäkt till att inte göra goda gärningar. Och om de får veta att det räcker med att du säger shahadatain, tayyib, uppriktigt, kommer du gå till paradiset, då kanske det får dem att misstolka den här hadithen och inte göra goda gärningar. Att inte be, inte fasta och så vidare. Utan de säger, jag har ikhlas, jag salla ila alhamd rasulullah, alla säger, jag kommer gå till jannah. Och det här är det som jag nämnde i början på dansen, det som tyvärr har hänt. Att vissa människor har missförstått dessa hadithen. De tror att det räcker med att man säger shahadatain och sen går man till jannah. Nej, man måste också göra gärningar. Och därför säger Sheikh Uthaymeen i förklaringen på denna hadith att den som säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah med sitt med uppriktighet kommer att göra goda gärningar. Han säger, jag kan inte föreställa mig en person som säger trosbekännelsen med uppriktighet och sen säger jag ska inte göra en enda god gärning. Vad är hans underkastelse? Vad är hans uppriktighet? I att ingen har rätt att dyrka förutom Allah, men jag ska inte dyrka honom. Är det ma'kul? Är det logiskt? Så därför det som säger det här ordet med uppriktighet kommer att dyrka Allah. Och han nämner också Uthaymeen rahimahullah att de här haditherna som nämner la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah och paradiset måste också förstås tillsammans med andra hadither. Till exempel hadithen om bönen, där profeten a.s.w. sa skillnaden mellan oss och kuffar är bönen. Den som lämnar bönen är ett kuffer och kyrk. Den hadithen bevisar att man kan inte vara muslim om man inte ber. Eller hur? Och så vidare. Hadithen om att islam har fem pelare. Att du måste fasta, göra hajj, betala zakat och be och så vidare. Så att islam är inte bara i hjärtat som vissa säger. Att du säger shahadatain sen, khalas, du är garanterad paradiset. No. Men profeten al-Islam sa då, berätta inte. Och sen så tog profeten al-Islam. Men Mu'ad valde ändå att berätta denna hadith. Trots att profeten sa, berätta inte al-Islam. Varför? För han stod inför två saker. Han stod inför två saker. Profeten sa, berätta inte al-Islam. Men Allah fördömer också dem i Koranen som döljer kunskap. Yani al-dina yaktumun al-ilm. Och det är en stor synd. Och den som döljer kunskap kommer att få en järnpinne av eld i munnen på domedagen. Så Mu'al såg det som sin skyldighet att berätta den här hadithen innan han dog. Och det kan också vara så att på den tiden så hade islamiska kunskapen spridit sig så pass att folk inte skulle missförstå den här hadithen på det sättet som vi nämnde. Att det bara räcker med shahadatain och sen kallas. Utan folk var så pass förankrade i islam att de förstod sig på denna hadith. No. Men hadithen bevisar också att det ibland kan vara tillåtet att dölja kunskap från vissa människor under vissa tider beroende på deras förståelse och nivå i islam. Som här profeten sa, berätta inte. Trots att det var islamisk korrekt kunskap för att folk skulle misstolka den. Taib och inte agera korrekt på den kanske. Så ibland får man också väga upp fördelar och nackdelar. Ska jag berätta det här för den här personen? Ska jag inte berätta? Kan personen ta skada av den här kunskapen och så vidare? Så att man måste ha hikma. Det är inte allt som man vet som ska sägas. Likulli maqal, maqal, som araberna säger. Att varje tillfälle har gärna sina korrekta ord. Men vissa människor, de bara allt de vet på alla människor direkt utan att skilja på saker och ting. Ja, du kan inte tala till en ny muslim som du talar till en person som har varit muslim i 20-30 år, eller hur? Du kan inte tala till en okunnig muslim som du talar till en kunnig muslim, och så vidare. Då folk, alla är på sina nivåer. Och det här är något vi har lärt oss också från sahaba. Khatibu nasa ala qadri uqulihim. Som sahaba sa, tilltala folk beroende på deras nivå, deras intellekt, deras förstånd. Taib? Ja. Vi går vidare till nästa hadith, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu eller Abu Sa'id al-Khudri. Mannen som berättar hadithen tvivlar. Var det Abu Huraira eller var det Abu Sa'id som berättar hadithen? Och då säger Imam al-Nawawi att tvivla om vilken sahabi som har berättat en hadith skadar inte. För alla sahaba är pålitliga. Spelar ingen roll om det är Abu Huraira eller Abu Sa'id. Båda är pålitliga. Han berättar här att när det var Ghazwatut Tabuk, krigsexpeditionen av Tabuk, så blev människorna jättehungriga. Och de sa: ja Rasulullah, om du skulle tillåta oss att slakta våra kameler, våra djur, så att vi kan äta och att vi kan använda fettet från kamelen. Och då så sa profeten al-Islam: ifa'alu, varsågoda, slakta. Och då så kom Umar radiyallahu anhu och han sa: ja Rasulullah, om de slaktar djuren så kommer vi inte ha transport eller djur som kan bära våra saker. Men istället, Umar kom med ett annat förslag. Istället, låt folk hämta det lilla de har, den maten som är kvar, den maten som är över. Och sen åkalla Allah att Allah ska ge baraka i den här maten. Kanske Allah kommer att ge baraka i den här maten. Och då så sa Rasulullah alaihi salatu wassalam: naam, ja. Och han hämtade en som en ett skinn, sån här, vet, en skinnbit som man använder som matta eller någonting man kan använda. Och han hämtade då den här skinnbiten och la ut den, och så sa han till folk: hämta de matrester eller det ni har kvar från mat. Så folk kom och hämtade, en person kom med en keff, en handfull med durra, med yani säde. En annan person kom med lite dadlar, en hand med dadlar, handfull med dadlar. En annan person kom med lite brödbitar, tills det blev yani lite mat på den här skinnbiten. Och då så började Rasulullah a.s. att göra dua, att Allah skulle ge baraka på den här maten. Och sen så säger han: khudu fi awiyatikum, yani hämta era tillbringare, era skålar. Så folk hämtade sina skålar och tillbringare, och de sa att varenda person i armén fyllde allt han hade. Fyllde allt de hade med sig, alla skålar och tillbringare och allt som han hade. Och de åt också sig mätta. Hatta shabi'u. Och det blev över. Subhanallah. Och då så sa profeten alaihi salam: ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ja, jag vittnar om la ilaha illallah och att jag är hans sändebud. La yalqa Allahu bihima 'abdun ghayra shakun. Nam, fiyuhjabu 'an al-jannah. Om en person möter Allah med dessa ord utan att ha tvivel i sitt hjärta, kommer han att gå in i paradiset. Det finns inget hinder mellan honom och paradiset. Och den här hadithen är muslim. Den här hadithen är också lärdomar. Till exempel att profeten a.s. när det kommer till religionen och uppenbarelsen är han ma'asum, han är felfri. Men när det kommer till dunya saker så kanske han ibland ger ett förslag som han baserar på det bästa han vet. Men det finns någon annan, något annat förslag som kanske är bättre. Som här. Det var kanske inte det bästa förslaget att slakta kamelerna. Men profeten tillät det, för folk var hungriga. Folk måste äta också. Det är inget dåligt förslag. Men ja, man kanske behöver kamelerna och djuren till annat och så vidare. Så Omar kom med ett annat förslag. Och det var det här att man skulle samla maten. Samla det lilla som fanns och göra dua. Och subhanallah, det här är någonting som har upprepats flera gånger i sunnah. Och det nämns från profeten Muhammeds mirakel alaihi salatu wassalam. Så vad gjorde de för någonting? Samlade den här maten och gjorde dua. Det nämndes också lite mat. Och tänk er nu flera hundra soldater. Lite mat på en skinnbit. Kanske skulle räcka till 5-6 personer. Men han gör dua och subhanallah, det blir så mycket baraka att varenda person kan fylla sin skål och äta sig mätt. Allah akbar. Och det blir övrigt. Och då så säger då profeten al-Islam: ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anni rasulullah. För detta sker inte förutom för en person som är Allahs sändebud. Och det finns många fina hadithor om just det här. Och inshallah någon gång kan vi ha en hel föreläsning om just profetens mirakel. Kanske en hel serie, för det finns ganska många mirakel där, mashallah. Men här nämndes också att den som vittnar om la ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah, utan tvivel i hjärtat kommer att gå in i djinn. Här finner vi också ett villkor, och det är att man ska ha yaqin.
Man ska ha övertygelse på la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inte att en person säger trosbekännelsen och sen tvivlar på dess innebörd. Är man då muslim? Nej, det är man inte. Utan man ska säga detta med sann övertygelse. Vi tar en till hadith, sen är vi färdiga för idag. Jag har lite frågor sen. Och den hadith som berättas från Itban ibn Malik radiyallahu anhu. Och han var från dem som var med i Bedr-kriget. Han sa, jag brukade leda mitt folk i bönen. Hans folk, det var Bani Salama, eller Bani Salim. Och mellan mig och dem fanns en wadi, en dal. Och om det regnade så fylldes den här dalen med vatten. Och det var svårt för mig att ta mig över dalen och gå till deras moské. Så jag kom till profeten alaihi salatu wassalam och jag sa till honom att jag har blivit svag i synen. Och mellan mig och mitt folk är den här dalen. Och om det regnar så fylls den med floder av vatten och jag kan inte ta mig över den. Så jag vill, eller jag önskar att du kommer hem till mig och ber på en plats i mitt hus som jag sen kan ta till böneplats. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'af'al, det kan jag göra. Så profeten alaihi wasallam gick tillsammans med Abu Bakr dagen då det hade blivit jättevarmt. Och han bad om tillåtelse att få komma in och han fick komma in. Och innan han satte sig så sa han direkt, vart vill du att jag ska be någonstans i ditt hus? Så mannen pekade på en plats där han ville att profeten skulle be. Så profeten alaihissalam ställde sig och gjorde takbir. Och sahaba ställde sig bakom honom och de bad två raka. Och sen så gav han två taslim. Eller han gav taslim och de bakom gav också taslim. Och då så ville han typ gå, men mannen höll honom kvar för att bjuda honom på bröd. Man hade bakat som bröd eller en brödrätt till honom. Och då hörde folket runt i den här byn, eller den här delen av Medina, det här kvarteret, att profeten var där. Så folk samlades i stora mängder i huset. Och då så sa en man, vad har hänt med Malik? Vad har hänt med Malik? Jag ser inte honom. Och då så sa en annan person där, Dhalika munafiq. Malik är en munafiq. Han älskar inte Allah och profeten. Och då så sa profeten a.s. säg inte så där. Ser du inte att han säger la ilaha illallah och han söker Allahs ansikte med detta? Och då så sa folket, Allahu och hans profet vet bäst. Amma nahnu fa wallahi, vi har inte sett detta från honom. Och vi har bara sett honom prata eller umgås med hycklarna. Och då så säger profeten igen a.s. att Allah har gjort elden haram för den som säger la ilaha illallah och söker Allahs ansikte. Den gör det uppriktigt för Allahs skull. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen har också, mashallah, väldigt många lärdomar. Sheikh Uthaymeen nämner nästan tre sidor. Den här hadithen bevisar att det tillåter för en blind man att leda andra i bönen. Det tillåter för en blind man att leda andra i bönen. Och hadithen bevisar också att om det är svårt att ta sig till moskén, beroende på personens situation eller andra orsaker, som att man är blind, tillsammans med att det var floder och oväder och kunde inte ta sig över, då är man ursäktad att be hemma, även om moskén skulle vara nära eller någonting sånt. Och därför så brukade man på profetens tid, alaihissalam, när det regnade, så slog man ihop bönen. Eller man bad hemma, man behövde inte gå till moskén. Ja. Så den här mannen hade då blivit, de säger, blind eller fått jättesvag syn. Det framgår inte, utan eller hans syn hade försvagats. Så han ville be hemma. Och hemma ville han ha en böneplats, en musalla. Och han ville att profeten Alisam skulle komma och be på den här platsen så att den skulle bli välsignad. Vilket profeten Alisam godkände. Och det här bevisar också, som ulema säger, att det är tillåtet att ha en musalla i sitt hem. En böneplats i sitt hem. Att du har ett eget rum eller en del av ett rum där du kanske lägger någon fin matta eller någon matta med en färg. Du har en plats där du ber lugnt. Kanske Koranen du kan sitta efter och göra dikir. Men ingen större böneplats. Men de lärde sig, som Sheikh Uthaymeen, att den här böneplatsen tar inte bestämmelse av en moské. Förstår ni? Även om den kallas för masjid eller mosalla, så är det inte en moské. Taib. Man kan inte göra etikaf där, behöver inte äta helt masjid och så vidare. Men det är bara en plats som man ber på i hemmet. Och det är någonting positivt. Så profeten al-Islam besvarade den här mannen och gick till honom. Och här finner vi också profetens ödmjukhet al-Islam. Att en person kommer och ber profeten Muhammad al-Islam att komma hem till honom. Och profeten al-Islam går till honom mitt på dagen. Vid duhur, när det är som varmas, mashallah. För att besöka den här mannen och be i hans hus. Så när profeten kommer al-Islam så ber han om tillåtelse att få komma in. Och det här är också sunna, det som kallas för al-isti'dan. Att du får inte gå in till folk innan du har knackat på, ringt på dörren eller bett om tillåtelse att få komma in. Al-isti'dan. Hur många gånger gör man al-isti'dan?
Tre.
Tre. Och om ingen öppnar? Gå tillbaka. Och om personen öppnar så är upptagen, vad gör du då? Du går. Skulle du vara arg?
Nej.
Och det här talar Allah om i Koranen. Det är också en viktig sak som vi ska känna till. Att du går hem till någon du ringer på. Han öppnar inte. Han sa att du skulle komma. Du ringer på igen. Han öppnar inte. Tredje gången du ringer på. Du går därifrån. Du ringer inte på en fjärde gång. Kharas. Han är ursäktad. Ta in. Och om han öppnar och säger. Wallah, jag pallar inte. Men du bjöd mig. Jag pallar inte. Kharas. Gå bara hem. Allah har sagt att du ska gå hem. Du går hem. Kharas. Du behöver inte vara arg. Ta in. Det är från islam. Man får också ursäkta folk, eller hur? Ibland du pallar inte ta emot folk. Och det är dåligt planerat. Någonting har hänt. Någonting dök upp. Det blev kaos i hemmet. Någonting kallas. Folk behöver inte veta heller orsaken. Utan de ska bara tro det bästa om sin broder. Så profeten al-Islam sökte tillåtelse att få komma in. Och han fick komma in. Och innan han satte sig hos den här mannen så sa han direkt. Var ska jag be? Och mannen pekade. Och han bad. Och här säger Sheikh Uthaymeen en faida. Och det är att det här bevisar att om man har en uppgift som man vill göra blandat med andra uppgifter så ska man göra det man kom för att göra först. Taib, man ska göra. Eller generellt, det behöver inte vara att du går någonstans, det kan vara samma sak hemma. Att du gör det som du var ute efter först. Och sen gör du andra saker. Han säger till exempel en person som letar efter någon kunskap i den här boken. Jag letar efter kapitlet om bönen till exempel i den här boken. Så jag kollar i index här bak, innehållsförteckningen, och så ser jag kapitlet om vudu, kapitlet om giftermål, och fett intressant. Och så börjar jag öppna kapitlet om giftermål, och sen har jag kapitlet om hajj, jätteintressant. Så öppnar jag kapitlet om hajj. Fast egentligen, vad skulle jag göra egentligen? Öppna kapitlet om bönen. Förstår ni? Och sen till slut, tiden kanske går, och sen jag hinner inte ens läsa det jag skulle läsa. Så att först kapitlet om bönen. Och sen kan jag läsa vad jag vill. Taib. Så att man tänker på det här. Att man har en huvuduppgift. Gör den först. Och sen kan du göra andra saker. För du kanske blir upptagen. Och sen inte kan göra huvuduppgiften. Taib. Så profeten al-Islam ställde sig på den här platsen och bad. Och det var sunna bön två raka. Och sahaba ställde sig bakom och bad. Och det här bevisar också en annan sak. Och det är att det är tillåtet att be sunna bön i grupp, i jama'a. Men Sheikhen säger också på villkor av att det är spontant, att det sker ibland, att det är oplanerat. Alltså man ska inte planera, till exempel nu jag säger så här, vad ska vi göra? Ska vi samlas här varje torsdag kväll och be Qiyam al-Layl? Då blir det en bid'a. Sahaba gjorde inte så här, förutom i Ramadan. Men att man gör det utanför Ramadan och planerar och säger varje torsdag kväll så ber vi Qiyam al-Layl, det är en bidah. Eller vi samlas här varje söndag morgon och ber salat och boha. Det är också en bidah. Förstår ni? Men om det sker spontant. Du är hemma hos mig, du dricker te. Ja, jag ska be två raka boha. Du säger, kharas, jag ber med dig. Eller du är hemma hos mig, så rör oss mig på kvällen. Jag ska be Qiyam al-Layl, varsågod. Du ber med mig, inget problem. Som det finns i hadith ibn Abbas. Om det sker spontant så kan man då be sunna bön tillsammans.
Och sen mashallah finner vi också profetens ödmjukhet alaihissalam, då den här mannen höll kvar honom för att äta den här brödrätten. En maträtt av bröd. Till vem? Till Rasulullah, Allahs bästa skapelse. Inte kött och ris och oxfilé. Masha, billig mat. Den är kanske klassas som den lägsta av mat nästan. Lite bröd bara någonting så. Men profeten alltså tackade inte nej. Han satt och åt, masha. Och det är också en fin egenskap att om du blir bjuden hos en person, även om personen är fattig, du äter. Om du inte kan äta maten, du säger zaka Allah. Om det är någonting du tycker om. Så som profeten har lärt oss alaihi salam, att om någon tycker om en mat ska han äta den. Om han ogillar den så ska han inte klandra maten. Han ska inte säga vad äckligt. Eller hur? Så när Khalid ibn Walid åt ödla, öken ödla, framför profeten alaihi salam, och han puttade fram fatet och profeten tog bort handen. Han sa inte äckligt. Så Khalid, han tänkte direkt, är det haram? Får man inte äta ödla? Yani profeten äter inte, det får man inte äta typ. Så han sa, det är halal, yani, men där jag kommer ifrån äter vi inte ödla. Det är inte, folket i Mecca äter inte så. Folket i Medina kanske äter, men inte folket i Mecca. Så, men han klagade inte. Du får äta om jag äter inte. Förstår ni? Och sen i alla fall så kom det jättemycket folk till det här huset. De samlades när de hörde om profeten alaihissalam. För alla ville höra vad han sa, vad han gjorde och ta nytta från honom. Och då frågade man efter en man, var är han någonstans? Malik. En person som heter Malik. Var är han någonstans? Och då så säger någon, han är munafik. Han är hycklare. Han är en dålig människa. Och då säger profeten nej. Så får man inte säga. Vad säger de om din broder? Han säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah uppriktigt för allas skull. Och det här bevisar en annan viktig sak. Och det är att man ska inte gå och anklaga folk och smutskasta folk baserat på antaganden. Jag såg honom prata med någon, han måste vara dålig. Bara sådär. Eller jag känner på mig, han är inte bra människa. Om du känner på dig någonting, håll dig för dig själv. Men gå inte och dum folk. Och gå inte och kalla folk för munafik och kafir och hycklare och så vidare. Det är Allah, Allah är vad som finns i hjärtat. Vi dömer folk på det yttre. Om han säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah i våra ögon, han är muslim. Sen vad han har i hjärtat är mellan honom och Allah. Och självklart om han visar gärningar av kuffer och hyckleri och så vidare, det är en annan femma. Att han gör nära med religionen och han hjälper kuffar mot muslimer och massa sådana kaossaker som visar på att den här människan är inte riktig muslim. Det är en annan sak. Men bara att man går och dömer folk sådär, det kan vi inte göra. Utan som Umar radiallahu anhu sa, att under profetens tid alaihissalam, så dömde vi folk ut med uppenbarelse. Allah berättade vem som var muslim och hycklare, och efter profeten alaihissalam så dömde vi folk baserat på deras gärningar. Den som visar för oss gott accepterar vi från och dömer honom som en god människa, och den som visar ont dömer vi som ont, och hans inre är till Allah subhanahu wa ta'ala. Men här nämnde då profeten alaihissalam dygden av den här mannen, då han hade sagt att den här mannen hade sagt la ilaha illallah i uppriktighet, och han sökte Allah subhanahu wa ta'alas ansikte, och att det här också är något som då förbjuder människan från att brinna i elden, hindrar människan från att brinna i helvetet. Så här finner vi återigen att subhanallah, har man sagt trosbekännelse med ikhlas och uppriktighet, så finns det hopp. Och det är det som alla dessa hadith indikerar på. Att det finns hopp för de som säger shahada med uppriktighet. Även om de har synder och brister och tillkortakommanden, så finns det hopp. Om man uppfyller betydelsen av la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Vi kommer inshallah att fortsätta nästa lektion och tala om vackra hadither i samma ämne. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.